Arbetsgruppen Standarder och plattformar startade efter IoT Sveriges årskonferens 2019 och har sedan dess samlat leverantörer, industri, konsulter, akademi, privata och offentliga IoT-användare, även myndigheter och intresseorganisationer. Syftet, det är att stärka deltagarna på IoT-området och innehållet styrs helt av deltagarna. Så vad har hänt under de här snart 5 år som arbetsgruppen har funnits och vad står på agendan framöver? Det ska vi prata om i det här avsnittet. Jag heter Katrin Ditz och du lyssnar på IoT Sveriges podcast om innovativa IoT-projekt i offentlig sektor. Hej och välkommen du som lyssnar. Jag sitter i en studio på Uppsala universitet tillsammans med Tobbe Larin, som har huvudansvaret för arbetsgruppen Standarder och plattformar. Och det har han haft sedan hösten 2022. Och han var även med och startade arbetsgruppen i samband med IoT Sveriges årskonferens 2019. Välkommen hit, Tobbe.
Tack så mycket. Jätteroligt att få vara med här.
Kul att du är här. Kan du börja med att berätta lite vem du är?
Ja, det kan jag försöka. Jag konstaterar att nu har jag varit med ganska länge inom IT för kommuner och regioner. Och lite kul är det att det finns ett stort antal kommuner som fortfarande använder system för exempel fastigheter, byggnader och invånare som jag var med och tog fram och introducerade på marknaden redan i slutet av 80-talet. Det är ju egentligen förfärligt, men det är roligt att grejer blir till nytta. Sen har jag varit med och arbetat med lösningar för digitala vägnät, både så här bilvägnät och gångvägnät och cykelnät som tror jag används av kanske 100-150 kommuner. Så att jag har varit med några gånger och fått lite erfarenhet av det där med hur man kan se till att saker och ting skalas upp och kommer till bred användning, vilket jag tycker är viktigt när man gör lösningar. Så att det har varit kul då. I grunden så är jag civilingenjör då från teknisk fysik på KTH i Stockholm. Jag hade ett företag också under ett tag och lite kul var att vi var tidigt ute med IoT. Någon gång så här 2010-2012 så hjälpte vi Sundsvalls kommun att sätta sensorer på deras snöplogar. Så att det är lite kul nu så här efterhand då. I och med att Sundsvall också är framgångsrika inom IT så var det kul att få vara med där lite grann i början då. Sen på senare tid så har ju Jönköpings län haft ett IoT-projekt som har varit på ett antal år. Och där var jag huvudprojektledare de 3 första åren. Och jag var också ansvarig för 2 stycken upphandlingar av IoT-plattform. Där dels en IoT-plattform för ett pilotprojekt. Och sen en IoT-plattform för långsiktig länsgemensam satsning då på 10 år framöver. Då, som de nu använder sig av. Då. Och det var roligt. Vi bytte också plattform. Så att det var erfarenheter också från att det gick faktiskt att byta. Man låser inte in sig om man väljer en plattformsleverantör. Utan det går att byta av det. Stor eloge även till de plattformsleverantörerna. Sen har jag då hjälpt till med liknande grejer nu då i Västra Götalands projekt. Då, Smart Region Västra Götaland. Och där är det faktiskt så att i fredags så publicerade projektet sin upphandling på Tensa. Så nu sitter leverantören och svettas med det. Men där har jag varit behjälplig och varit så där, med sakkunskap och erfarenheter. Då. Och det är ju väldigt kul. Det är ju närmare 50 kommuner och ungefär 60 kommunala och regionala bolag och kommunalförbund som är med nu då, tillsammans med regionen i den upphandling och den satsningen. Då. Och sen har jag ju som du nämnde ansvaret för arbetsgruppen Standard och plattformar. Och den kommer vi prata lite mer om idag. Jag har också ett engagemang i standardisering som jag tycker är viktigt. Det är ju så att när ett teknikområde är spretigt och ganska nytt så tycker jag att det blir väldigt viktigt med standarder. För att om man kan följa standarder och utveckla standarder och hjälpas åt att enas så blir det mycket tryggare vilken riktning man ska gå, hur man ska investera och hur man ska satsa långsiktigt och få grejerna att hänga ihop med vad resten av världen gör också då. Så att jag är med både på EU-nivå och jobbar med de så kallade MIMSarna och European Data Spaces och något som heter Cityverse. Vi kan återkomma lite grann till det sen för de som inte är bekanta med de begreppen. Men sen är jag också med internationellt inom standardiseringsorgan som heter ISO, IC, JTC, SE41. Det långa siffrorbeteckningar, men det är det officiella internationella standardiseringsorganet för IoT och digitala tvillingar. Och vi kommer nog återkomma lite grann till det så jag kan berätta mer om vad det innebär sen då. Nyligen så har jag också fått ansvaret att representera JTC som är standardiseringskommittén på högsta nivån kring frågor om lokala digitala tvillingar. Vi kan se om vi kommer in på det lite gärna mer senare också. Det finns ju något som heter REFRAG som är ett samling med principer och krav för IoT som kommuner och representanter för kommuner och regioner har tagit fram. Och där har jag varit en av de som varit med och tagit fram det materialet. Och sen även jobbat vidare med fortsättningen av det projektet.
Mm.
Det sista som är lite kul är att Europa satsar ju väldigt mycket på European Data Spaces, att få upp data, datamängder inom Smart and Sustainable Cities. Man jobbar inom Green Deal och man jobbar också inom Mobility. Och nu har man ett stort projekt som heter Deploy EMDS, det vill säga sjösätta Data Space for Mobility. Och där är det 9 kommuner runt om i Europa som deltar. Och där har jag precis blivit invald och ska vara med i advisory board för det. Så jag kommer vara stöttning tillsammans med några andra experter till projektledningen och till delprojekten i det projektet.
Mm.
Det ska också bli väldigt spännande. Så det är lite grann mig och vad jag håller på med.
Ja, då kan man säga att det finns en hel del gemensamma nämnare mellan ditt yrkesliv och IoT Sverige som program. Det handlar om IoT-nytta i offentlig sektor och väldigt mycket fokus på standarder.
Ja.
Så att där har vi gemensamma nämnare.
Det gör det extra roligt att vara här idag.
Ja, verkligen. Du, arbetsgruppen standarder och plattformen nämnde vi redan i inledningen här. Kan du berätta lite mer? Vi vet när den startade, men vad handlar den arbetsgruppen om och vilka deltar?
Ja, det är ju en form av tankesmedja för IoT och digitala tvillingar. Så att vi försöker bevaka och föra lite djupare diskussioner om standarder, tekniktrender, verksamhetsutmaningar för IoT och digitala tvillingar och sen angränsande teknologier som liksom berör det här då.
Mm.
Och tanken med det här är ju också att i standardiseringsarbete så är det ofta väldigt tekniska detaljer ner på nivå som är väldigt svår genomträngd och kräver mycket kraft att komma in i. Men i arbetsgruppen diskuterar vi de här standarderna och det arbetet på ett mer lättfattigt sätt, eller liksom lite populistiskt kan man säga, eller populärvetenskapligt snarare är rätt ord. Och då gör det att det är lättare att delta i arbetsgruppens standardplattform och få inblick i vad som händer. Och som man hör på namnet så är det ju både ett arbete med att titta på plattformar, vad de kan innehålla och lösa inom ett IT-område, men också standarderna och vad de ger och vad som behövs på standardiseringsområdet då.
Mm.
Sen vi har flera roller i arbetsgruppen. Dels är vi då ett leverantörsnätverk i nära samarbete med det som heter RISE Smart City Lab. Och det är ju alltså en samling där många kommuner och regioner deltar hos RISE för att prata IoT-frågor. Och där har man också ett upphandlingsnätverk från beställarsidan som då samverkar med den här arbetsgruppen där, som utgör ett leverantörsnätverk. Och det är väldigt bra samverkan. Vi kanske återkommer till det senare här. Sen är vi också forum för IoT digitalt tvillingar inom SEK Svensk Elstandard. Och det är för att locka andra intressenter som jobbar med standardisering inom andra områden att kunna delta. Och vi får även bra stöd ifrån dem med administration och hantering av material. Så att de har en plats där vi kan lagra allt material så deltagarna i arbetsgruppen sen kan komma åt det. Inspelningar och prestationer och annat då. Sen blev vi i höstas också diskussionsgrupp för V3C, Nordic Chapter Smart City, Web of Things Community Group. Det vill säga vi är diskussionsgrupp för det som händer inom Norden kring smarta städer inom V3C som ju producerar väldigt mycket spännande saker. Så det är också väldigt roligt. Och sen har vi ju också flera gånger agerat i IoT Sverige forum då och haft många deltagare. Så det har också varit roligt att kunna fylla den funktionen då.
Mm.
Och precis som du sa så deltagarna som är med bestämmer ju innehållet. Och vi försöker prata om sådana frågor som är viktiga för både deltagarna och IoT i Sverige i allmänhet då. Och tanken är ju att försöka generera och skapa och sprida kunskap och stärka då deltagarna i arbetsgruppen och Sverige som helhet inom IoT-området. Det vill säga precis det som IoT Sverige också arbetar med. Och också lite grann sätta Sverige på den internationella IoT-kartan genom att vi engagerar oss både i europeisk och internationell standardisering för IoT och digitala tvillingar och faktiskt visa själv. Och det är väldigt roligt för vi har ett gott renommé i de sammanhangen och märker att vi får bra gehör, vi har stort förtroendekapital och det kan vi vara med och påverka. Och det är också väldigt roligt då.
Mm.
Och sen sponsras ju då arbetsgruppen, dels av IoT Sverige genom RISE då, vilket vi är tacksamma för, och av Internetstiftelsen. Så det är jätteroligt och tacksamt att vi får den stöttningen då.
Det är många, många strängar på den lyran, tänker jag, när jag hör dig beskriva det här. Vilka är deltagarna?
Ja, alltså det är en salig blandning. Vi har leverantörer av IoT-teknologi, det vill säga plattformar, sensorer och annan programvara. Vi har annan industri, vi har konsulter, experter, vi har folk från akademin. Det kommer folk från privata och offentliga beställare som regioner och kommuner, från myndigheter och andra intresseorganisationer. Och i början så var det mest IT-konsulter och programvaruleverantörer, men nu har det blivit en bredare blandning, så att vi har fler från universitet och högskolor och från forskningssidan, och vi har också fler från myndighetssidan. Och sen kommer det också en hel del privatpersoner som bara tycker att ämnet är ett intressant område, och de är jättevälkomna de också då. Sen när vi blev VTC, Nordic Chapter Community, så fick vi också en internationell deltagare från VTC-grupperingen. Och vi får medla för vi liksom, kommer det vara på svenska eller kommer det vara på engelska? Mm. Men ibland så är de med även på de svenska mötena, för de ser ju på presentationsbilderna och de får ändå liksom en bra blick över vad som händer. Och sen, så att det är kul att få det. Då får vi både inspel från dem, och de kan ta med sig grejer från det vi gör i arbetsgruppen.
Du nämnde det lite grann, men jag tänkte om du kunde fördjupa det lite. Hur har deltagandet förändrats över tid? Och då tänker jag både i vilka som deltar och hur man deltar. Och har det blivit fler eller färre?
Ja, det har ju vuxit med tiden. Och det är väldigt roligt, för att alla har en väldigt, väldigt bra liksom, relation till varandra. Man samarbetar väldigt bra. Möjligen kan man säga att när det har vuxit så blir det mindre utrymme för den här liksom personliga närdiskussionen. I början kanske vi var 10, 12, 15 personer, och nu liksom, ja, vi var väl 110 personer som helst på ett möte, och då blir det ju mindre utrymme att diskutera. Mm. Samtidigt så har vi nu skapat en hybridvariant med möten där vi träffas också fysiskt för de som kan hos Internetstiftelsen i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Och då märkte vi redan att både när man träffas innan och efteråt så sitter folk kvar. Och där finns det utrymme för då att en mindre grupp fortsätter diskutera de sakerna. Så det är ju en rekommendation till den som vill vara med i arbetsgruppen att också fundera på att komma dit fysiskt om man har möjlighet. För då får man mycket av det här kringsnacket och de kontaktytorna också.
Annars är de flesta möten digitala då?
Ja, vi har nästan haft de flesta möten digitala. Vi hade i början möten fysiskt, men sen kom ju pandemin och sånt också. Så att då blev det mycket digitalt, och sen har vi haft den formen. Och det är mycket ofta som ska avhandlas, så att möjligen har vi ibland lite förpackade program. Men vi försöker ge utrymme för liksom att kunna ställa frågor, att fånga upp idéer och också att mejla till varandra och ha kontakt efteråt och runt omkring och med reflektioner som kommer. Och det är ofta det man får feedback och frågor efteråt. Och folk som har skapat egna möten och träffas efteråt för att fortsätta diskutera någonting, när de upptäckte att oj, vi håller på att jobba med samma sak och här kan vi samarbeta. Och det är ju jätteroligt när det händer.
Just det, ringa på vattnet. Mm, det är det man vill.
Ja, det är precis det man vill. Så att det är lite det man får. Och då vet man ju inte allt som händer, men man får bara vara tacksam och glad att det händer och vara glad för det och jobba på. Så.
Ett jobb som arbetsgruppen har givit sig på, det är ju marknadsundersökning av marknaden för IoT-plattformar helt enkelt. Vad var det som triggade igång den, och hur kom det sig att ni valde att göra en sån?
Ja, det är ju lite spännande. Vi gjorde ju en marknadsundersökning 2020. Och då var det så här att på den tiden så hade ingen riktigt koll på vilka aktörer finns det på marknaden. Vad har de för någonting? Det var många som sa att de hade en generell plattform. Och sen när man tittar på den så kanske de mera var inriktade på en viss bransch och en viss nisch. Och hade kanske ambitioner att växa. Och det där att förstå då, var står vi idag? Vilka funktioner kan en plattform innehålla eller behöver innehålla? Det gjorde det att både IoT i Sverige då på den tiden och flera aktörer sa att det här vore väldigt intressant att få reda på. Så då gjorde vi så att vi bjöd in ett antal aktörer, så vi hade väl 15 aktörer som kom då och presenterade sin lösning och teknik under 2020 då. Och de resultaten och det som kom fram därifrån finns dokumenterat också i två rapporter från arbetsgruppen 2020 och 2021. De finns på IoT Sveriges hemsida, så de hittar man där om man letar efter dem. Och det verkar vara ganska många som har läst dem och fått mycket positiv feedback. På de två då.
Och sen så är det igång igen nu med en ny marknadsundersökning.
Ja, precis. Och det som var roligt från den andra marknadsundersökningen var ju att det materialet faktiskt blev använt. I upphandlingen i Jönköping till exempel så användes väldigt mycket av det. Det låg egentligen till grund för hela upphandlingen. Alltså de olika delarna som man skulle fråga. För då hade vi ju sett vilka komponenter en plattform kunde innehålla. Och då kunde man också ställa frågor, har ni detta hos er då? Mm. Så att det blev en bra grund. Och nu har det ju också vidareutvecklats då i den här upphandlingen i VGR som gick ut i fredags. Så att det kommer ifrån den här marknadsundersökningen. Och dessutom var det lärorikt att titta på vad man lärde sig om IoT helt enkelt. Då.
Mm. Mm.
Nu tycker man ju det, och tyckte vi att men nu har det ju faktiskt gått 4 år. Det har hänt ganska mycket. Det kommer nya aktörer, utvecklingen har gått framåt. Det är dags att göra någonting nytt då. Så genomför vi en marknadsundersökning nu under det här året. Och då blir det så att jag möter tredje måndagen varje månad. Och då kommer varje möte ut två leverantörer och presenterar sina plattformar. Och det är antingen leverantörer, men vi har också bjudit in sådana som är representanter för öppen källkods communities. Så att vi får in de aspekterna och ser hur de jobbar och vad de kan erbjuda. Och någon gång har det varit både från någon som beskriver community och sen en leverantör som har byggt sin plattform på den källkoden. Så man får båda aspekter. Och vi kommer att få se fler sådana presentationer av de som har jobbat med öppen källkod. Så det är blandad kompott. Men det är roligt och spännande att se då. Och den här gången, förra gången var det lite så att det var lite spretigt med presentationerna. En del hade fyrfärgs PowerPoint och en del var nere på tekniska detaljer. Så den här gången har vi gjort en mall för vilka frågor vi vill ha besvarat som gör att de blir lite mer inboxade i och gör det lättare för oss att jämföra materialet. Jag tror att det kommer också ge mer värde för oss efteråt när vi sen ska gå tillbaka och titta på materialet. Och sen får de besvara också ett frågeformulär och sen gör vi också en liten enkätundersökning och deltagarna efteråt för att de kan ge sina spontana reaktioner. Vad tyckte de om presentationen? Vad tyckte de om plattformen? Kommer den här plattformen funka i deras organisation? Och lite sådana frågor då. Så att det här är ju öppna, med mötena är ju öppna för alla. Så att man är ju jättevälkommen att komma med. Det är lärorikt att lyssna på leverantörerna och höra hur de ser på IoT, hur de har löst olika frågor. Och det är jättekul att se att det finns många olika smarta lösningar. Och så att vi ser fram emot resten av året helt enkelt kring den marknadsundersökningen.
Mm. Och nu pågår ju den, så att jag ska inte be dig dra någon slutsats av något som inte är gjort än. Men om du ändå skulle våga dig på spana lite. Du sa att marknaden har förändrats. Vad har du för intryck, eller du, ni i arbetsgruppen? Vad tror du det kommer att visa, eller hur har saker rört sig här?
Ja, alltså dels så tycker man ju att programvarorna utvecklas. Man har förstått mer behovet av interoperabilitet. Och i en IoT-plattform blir ju nästan alltid så att man samlar in IoT-data och behöver kombinera med andra data. Så interoperabilitet blir ju väldigt viktigt. Man har också blivit mer användarvänlig. Mycket av programvarorna var ganska mycket teknikerprogramvaror innan. Och de blir allt bättre. De är fortfarande till stor del, man behöver kunna en del, men de går åt rätt håll där då.
Mm.
Jag tycker också att öppenheten mellan leverantörerna och diskussion och samarbetsklimatet kanske lite gärna för det vi gör i arbetsgruppen också har ökat. Man har en god dialog, man är respektfull mot varandra, man hjälper varandra. Jag tror det är nödvändigt att man gör det, man ska klara sig också internationellt. Då duger inte att konkurrera allt, utan man måste faktiskt också samarbeta. Det stärker leverantören, det stärker Sverige och vår position internationellt då.
Mm, intressant. Det ska bli spännande att se resultatet när marknadsundersökningen är genomförd. Vi får återkomma till det då.
Absolut.
Du nämnde när du beskrev alla funktionerna som arbetsgruppen fyller, leverantörsnätverk. Jag tänkte vi skulle komma tillbaka lite till det. Arbetsgruppen i sig är ju ett leverantörsnätverk. Och där finns också ett samarbete med upphandlingsnätverket som RISE driver i projektet Smart City Lab.
Just det.
Hur fungerar det och hur arbetar ni där tillsammans och både i arbetsgruppen och tillsammans med Smart City Lab?
Ja, nej, det är jätteroligt, därför att där har vi två grupperingar med lite olika konstellationer av människor. Och när vi då behandlar samma frågor på båda ställena, så kan vi ta de frågeställningarna, de idéer som dyker upp i ena gruppen och lyfta dem sen i andra gruppen och höra vad tycker de. Så då blir det en växelverkan där med olika frågor. Vi tittar liksom på det här, vi pratar öppen källkod, vi pratar interoperabilitet, vi kanske dyker ner på edge computing eller vad det nu kan vara för någonting. Men då försöker vi lite grann synka det så att de ämnen som behandlas i ena gruppen behandlas hyggligt samtidigt i den andra gruppen. Mm. Och det fungerar jättebra tycker jag. En del är med på båda ställena och får ju båda, men det är liksom inte, det överlappar inte så mycket, utan det är mer komplettera, och så försöker vi återkoppla till varandra. Så att det känns som att det var ett väldigt bra koncept och roligt att få jobba på det sättet med olika frågor och få dem belysta av olika personer ur olika perspektiv. Och då blir grupperna också lagom stora när man har satt ihop allihopa till en enda stor grupp. Nu kan man i RISE Smart City Lab prata mer fritt på beställarsidan, därför man inte har några leverantörer med. Och leverantörerna kan prata lite mer om leverantörsfrågor och utmaningar där, men ändå höra vad man har för behov och hur man tänker från beställarsidan då.
Mm.
Så det är nog värdefullt för alla parter då.
Mm. Vad tror du är värdet, eller det kanske du vet till och med, vad är det stora värdet som det här bidrar med till de som deltar?
Jag tror att det ökar kunskapen, det skapar en trygghet. Om beställarsidan får berätta om sina utmaningar och leverantörerna hör det och får del av det, inte bara genom när det kommer ut en upphandling utan faktiskt i en dialog tidigare, då kan de ju rätta sina produktplaner efter de behov som finns på kommuner och regioner. Mm. Och mer rustade när kommunerna sen vill skaffa sig någonting och upphandla. Så att i förväg kunna prata med varandra är ju värdefullt. Och omvänt så kan det ju läckas frågor från leverantörssidan som då beställarsidan får ta hänsyn till eller svara på eller fundera på.
Mm.
Så att, och framförallt genererar man gemensam kunskap som ökar. Alltså det blir ju lättare sen att samarbeta när någonting blir upphandlat om man pratar samma språk och förstår mer av de gemensamma utmaningarna och hjälps åt med dem både från beställarsidan och leverantörssidan. Då får man ju väldigt bra relation jämfört med om man sitter bara på sin kammare på beställarsidan och skriver massa krav som sen en leverantör inte får jobba för att uppfylla och kanske inte alls stämmer med hur de tänker. Så dialogen här är, tror jag, jättevärdefull för oss i Sverige att komma framåt inom området. Då.
Just det. Mm. Du har nämnt både IoT-projektet i Jönköpings län och VGRs, den länsgemensamma satsningen på IoT-projekt Smart Region Västra Götaland som det heter. Hur hänger de här ihop och hur ser det ut i relation till arbetsgruppen?
I Jönköpingsprojektet så tog man ju då som sagt var material ifrån den första marknadsundersökningen och använde det som upphandlingsunderlag då. Sen kom det i arbetsgruppen fram lite andra idéer. Till exempel så pratar man om det att hur skapar man rätt förväntansgrad på beställarsidan från det som leverantören säger att de kan leverera. Och då kom arbetsgruppen på att om vi kunde ange mognadsgrad för olika delar. Det vill säga, är det under planeringsstadiet eller under utveckling eller nyutvecklat eller har det funnits ett tag eller har det funnits jättelänge? Och det där tog Jönköpingsprojektet till sig och använde då med god framgång, för då fick man ju reda på det. Jaha, men det här är helt nyutvecklat. Ja, men då vet man det. Då kan man inte förvänta sig att det ska fungera 100% smärtfritt för att vi är först ut på detta kanske. Och man visste också vad som var nu planeringsstadiet eller funnits längre. Så det var en sån information som kom från arbetsgruppen som sedan Jönköpingsprojektet hade nytta av. En annan sak som diskuterades i arbetsgruppen var varför ska man ställa krav på allting på en gång till leverantörerna om man inte behöver funktionaliteter på en gång utan kanske behöver längre fram. Så det gjorde man så att en del krav kunde uppfyllas efter 6 eller 12 månader. Och nu är VGR-upphandlingen så det är istället 12 eller 18 månader. Helt enkelt för att ge leverantören tid att ta fram sånt som man inte behöver ha på en gång. Det är ju också möjligheten för beställaren att få vara med i den utvecklingen och ge synpunkter och ge feedback så man faktiskt utvecklar någonting tillsammans. Så att det funkade bra i Jönköping och vi hoppas att det kommer fungera lika bra nu i VGR då. Och det här är ju samverkan då mellan arbetsgruppen och de här två projekten. Så att det goda samarbete som var mellan Jönköping och arbetsgruppen och sen fortsatt nu också i VGR-projektet. Och då tar man också med sig frågor tillbaka. Som vi hade ju till exempel en marknadsdialog här i början av året som var roligt. Och det var ju ni från IoT-Sveriges sida med och bjöd in. Och vi hade det som ett IoT-Sverige-forum. Så det var ju väldigt roligt då.
Just det. Ja, jag tänkte komma till den marknadsdialogen. Ja. Det var ju välbesökt där i början på året här. Hur kom det sig att den blev till? Du har ju sagt lite grann om det, men om man kan säga någonting mer.
Ja, och då var det så att i Jönköpings första upphandling så gick vi ut med en enkät efter upphandlingen och frågade vad tyckte ni leverantörer om upphandlingen? Och då fick vi massa synpunkter som vi borde fått innan vi gjorde upphandlingen. Det var ju väldigt dumt att fråga efteråt. Så att nästa gång så gjorde vi faktiskt, gick ut och frågade. Vi var med i två marknadsdialoger ihop med IoT Sverige och SKR. Bland annat och några andra aktörer. Mm. Och sen gjorde vi en marknadsdialog själva inför det.
Mm.
Och det blev också så att vi gick ut två gånger med remiss på materialet för att få leverantörernas synpunkter. Så nu i VGR så tog vi med oss den kunskapen och VGR-projektet tyckte att det är bra att gå ut med en remiss på materialet, så den kom ut här före jul. Så alla leverantörerna fick kika på det med synpunkter på materialet så långt som det har kommit.
Mm.
Och då passade det ju jättebra att också ha en marknadsdialog. Och arbetsgruppen har ju redan samlat massa leverantörer, så att det var ju väldigt enkelt forum att bara få till det.
Mm.
Och så gjorde vi det i samverkan mellan IoT Sverige och RISE och arbetsgruppen och framförallt då VGR som stod för innehållet och presenterade sitt material och diskuterade sådana saker som prismodell som är jättesvårt att hitta en bra modell för och även säkerhetsfrågor. Så det var lyckat och det var roligt. Jag tror vi var ungefär 110 deltagare. Alla var inte med hela tiden, men sammantaget så blev det tror jag 110 personer. Så det var roligt och jag har fått mycket positiv feedback efteråt både från leverantörssidan och från de andra som deltog från kommun och region. Då.
Just det, vad säger feedbacken? Vad gav den här dialogen?
Ja, de tyckte det var intressant att få höra frågeställningarna. De tyckte också det var bra från leverantörssidan att få inblick i hur vi tyckte. Det var faktiskt så att det fanns en idé om prismodell som inte riktigt för det i god jord hos leverantörerna. Ja, men då fick ju projektet notera det och ta med sig de synpunkterna som hem. Så att prismodell är jättesvårt. Nu har projektet försökt producera en prismodell som försöker ta hänsyn till det som kom fram från marknadsdialogen. Både från leverantörssidan och beställarsidan. Så får vi se om vi har lyckats. Annars lär vi väl höra det.
Just det.
Men det är ju bra att hitta en bra modell som ger rättvisa åt leverantörerna och som inte skapar onödiga kostnader för beställaren. Så att vi får se.
Just det, så lite av en provtryckningsfunktion kan man säga då.
Ja, men det var ju så att marknadsdialogen syftade till det, och hade vi inte haft marknadsdialog så kanske vi hade hamnat fel i prismodellen. För vi hade en del idéer som inte riktigt lirade med hur leverantörerna tänkte. Ja. Och då hade det kunnat skapa svårigheter istället, så det var ju jättevärdefullt att få diskutera det.
Just det. Vad gav den inte som du eller ni hade hoppats på?
Ja, det är klart att om vi hade en idé om en prismodell så kanske man hade tyckt att det var roligt om leverantören sagt ja, det var jättebra. Och vi kanske hade varit bra om fått ännu mer konkreta förslag på exakt hur prismodellen skulle se ut. Alltså, så. Men det var ju också en from förhoppning. Det insåg jag efter att det är ju inte möjligt på sånt tillfälle. Utan vi fick helt enkelt titta efter och ta pusselbitarna och se vilka synpunkter vi fått in. Och sen fick vi lägga pusslet hemma sen själva då. Så att i princip fyllde det väl sin funktion, men det var en del efterarbete för att ta vara på resultaten av en marknadsdialog. Så det ska man nog ha respekt för om man genomför sig av marknadsdialoget. Det kommer alltid vara synpunkter efteråt som man får gå igenom och analysera och tänka efter. Kanske kolla upp igen med dem som sa någonting och fråga, kan ni beskriva lite mer vad ni menar med det här och så.
Interoperabilitet, det har du nämnt redan. Varför är det så viktigt och har det blivit viktigare över tid?
Ja, det har det ju. Först kan man ju säga att IoT handlar ju väldigt mycket om att samla in data som man vill kombinera med andra data. Så redan där behöver man interoperabilitet. Man vill kombinera en IoT-plattform med data från andra system. Sen vill man ju utbyta ofta data med varandra och kanske dela data mellan olika organisationer. Där kommer också interoperabilitet in och bli jätteviktig då. Sen handlar det ju väldigt mycket om det här datat, om att dela data. Nu kommer ju European Data Act som handlar om att vi får krav på oss att vi ska dela data. Då måste det ju delas på ett klokt och förnuftigt sätt. Så även där kommer interoperabilitetsfrågorna in då. Och i Europa har man jobbat med flera projekt kring interoperabilitet. Till exempel de här minimal interoperability mechanism, som MIMSarna, som kanske en del har hört talas om då. Just för att hitta sättet hur man ska göra. Men den håller vi på att hjälpa till att fylla med innehåll från svensk sida. Så att, och sen ska man ju ha klart för sig att interoperabilitet är ju inte bara en teknisk fråga, utan det handlar ju ofta om de här legala och juridiska aspekterna och organisatoriska aspekterna som kanske är minst lika stor utmaning för oss när vi ska byta data. Sån här informationsklassificering, om det byter klass där man kombinerar med andra data och vem äger datat och hur ser ansvaret ut. Alltså de frågorna, inte minst personuppgifter och sånt, är ju också väldigt, att se till att inte sådana uppgifter då delas på ett sätt som de ska delas. Så att det finns en hel del att arbeta med, både tekniskt och på andra plan när det gäller interoperabilitet. Men där känns det som att det är många som håller på och arbetar.
Ett annat område som är IoT nära får man ju säga, det är öppen källkod. Hur har arbetsgruppen tagit sig an det och hur ser de diskussionerna och hur ser det arbetet ut?
Alltså, för det första kan man konstatera att det behövs fler och bredare samarbeten kring öppen källkod. Öppen källkodssamarbete är ett jättebra sätt att samsa som utveckling och kolla ner kostnaden för utveckling. Och vi ser ju det att alltså, de IoT-plattformsleverantörer och aktörer vi har idag, de har fortfarande väldigt mycket utveckling framför sig. Och det är ju, om man riktar sig då mot svenska kommuner och regioner, så är frågan, finns det tillräckligt liksom, mycket finansiering att hämta därifrån för att man faktiskt ska klara av det? Och det är väl tveksamt. Så dels behöver man nog komma ut på den internationella marknaden, och dels så behöver man faktiskt framöver hitta saker och samarbeta kring. Och då är ju öppen källkod ett väldigt bra sätt att göra det på. Sen är det ju många aktörer som är med i arbetsgruppen, så är det klart att åsikterna i arbetsgruppen kan gå isär om detta och vad som är möjligt om man väljer olika vägar. En del vill jobba helt och hållet med öppen källkod, en del väljer att jobba med öppen källkod kring några delar. Det är nog nästan ingen leverantör som inte använder någon komponent med öppen källkod i sin lösning då. Så att, och det roliga är att nu bjuder vi ju in då representanter för öppen källkod och internationella communities att presentera grejer på arbetsgruppen. Och det gör ju också möjlighet för våra leverantörer att knyta kontakter, att se vad som finns där och förstå vad som finns i godispåsarna från de här öppna källkodscommunityna. Som man kanske kan fundera på att använda och samarbeta kring då. Sen behöver man nog ha respekt för att om man nu tänker, när man skapar ett öppet källkodssamarbete så är det ju ganska mycket jobb att få en kritisk massa och tillräckligt många leverantörer och beställare som är med. Liksom. Någon ska det finansieras. Det är inte så att de bara stoppar in kod för att man gör ett öppet källkodscommunity, utan det måste vara någon som finansierar det och bekostar ett granska kod som kommer in och tar fram det. Och det är ju ett jobb som är ganska tungt då.
Mm.
Och då har resonemang lite grann både i arbetsgruppen och i Rise Smart City Lab gått lite grann åt det här. Ja, men ju mer vi kan delta i internationella sammanhang och ta grejer liksom mer native ifrån det komponenter och material som görs används internationellt.
Mm.
Det borde öka våra möjligheter och minska våra kostnader.
Mm.
Jämfört med om vi tar hem grejer själva och bygger om dem ganska mycket, för då tar vi också på oss mer kostnader då. Sen är det ju stor respekt för att här måste varje leverantör göra sina egna val, och det ska ju inte vi. Men lite grann snegla ändå mer på liksom att vara med i de här internationella sammanhangen och dra lite mer nytta av vad andra gör då. Då är vi också med i den internationella marknaden och kan bli utlättare, tror jag,
mm.
med våra leverantörer till nya internationella kunder.
Mm.
Så att de här frågorna är viktiga men svåra. Det pågår också i Sverige diskussioner mellan många olika parter kring hur man ska få mer av det arbetet. Så att det kommer vi nog att få höra mer om framöver. Mm.
Du, den svenska standardiseringskommittén för IoT och digitala tvillingar. Kan du berätta lite mer om det?
Mm. Vi har ju två stycken standardiseringsorgan i Sverige som har mandatet att jobba med officiella standarder. Det ena är ju SEK, då, Svensk Elstandard, och det andra är SIS. Och de jobbar med lite olika frågor. Men den kommittén som jobbar med IoT och digitala tvillingar finns på SEK. Och den heter TK-IoT. Och i den kan man delta. Det är man betalar en kostnad för att vara med. Och vem som helst är välkommen att vara med. Den dyker ju lite djupare ner i frågan och tittar på de standarder som kommer fram internationellt och tittar vad är användbart för oss i Sverige och vad vi vill påverka och hur ser det ut då. Så att det är ett intressant och spännande forum att vara med i där man liksom dyker i många IoT-frågor.
Mm.
Sen därifrån nominerar man ju då kandidater att representera Sverige i internationell standardisering. Och då är vi några som är med där då internationellt också och representerar Sverige.
Vad ser du framför dig att det här arbetet ger vad gäller just IoT-nytta till svenska kommuner och regioner?
Ja, man kan se till exempel i upphandlarna i Jönköping och även nu i VGR så har vi använt mycket material från internationella standarder. Det skapar ju en trygghet med att man investerar i rätt riktning för någonting som långsiktigt är hållbart från beställarsidan. Men det är också så att vi hjälper leverantörerna också att utveckla grejer som lirar och ligger i linje med de internationella standarderna.
Mm.
Så att det skapar en stabilitet och en trygghet. Det som händer kring standardisering inom alla teknikområden, det är ju att först så startar massa aktörer och gör sina lösningar. Tar fram industristandarder eller det man kallar öppna standarder ibland, och så säger man så här, vi har gjort något jättebra. Det som rör det till världen, vår lösning är att alla andra skippar sitt och så tar de bort. Men det händer ju inte. Därför att alla sitter och jobbar på sin kant med sitt. Och så småningom när de håller på med det ett tag så börjar man upptäcka, oj, vi måste ju faktiskt synka det här. Och då söker sig väldigt många till den officiella standardiseringen, för det är det stället man kan samlas på.
Mm.
Och det gör ju då att de här internationella standarderna som kommer fram och när vi kan ta del av dem i Sverige och påverka dem blir ju någonting som resten av världen faktiskt är med på. Och där vi faktiskt går i synk då med resten av världen. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt för oss då.
Du är också engagerad på EU-nivå.
Mm.
I de här frågorna. Vad är det som händer där?
Ja, där händer flera spännande saker. Vi pratar ju om interoperabilitet och det finns de här minimal interoperability mekanism som man arbetar med. Men sen jobbar man också mycket med att samla ihop det här datat till data spaces. Och sen tänker man sig, hur ska man titta på allt det här datat? Ja, och hur ska man, där man samlar in IoT-data, det blir ju ofantligt mycket data vi samlar in. Då tänker man sig, men de här 3D-modellerna som nu många håller på att bygga upp för städer eller för delar av städer eller hela regioner eller hela länder ibland. De miljöerna borde ju vara en väldigt bra miljö för att visualisera saker, miljödata, temperaturer, luftföroreningar, trafikflöden och annat. Så därför tittar man mycket på det här med att bygga 3D-modeller för att titta på idéer att komma åt IoT-data.
Mm.
Och sen har det ju hänt en spännande sak därför att EU-kommissionen har ju då också sett att aha, det finns två lite mindre företag där som heter Microsoft och Meta. De jobbar ju med någonting som heter Metaverse. Där de tänker att man ska bygga fiktiva 3D-världar.
Mm.
Men de fiktiva 3D-världarna, de har ju ingen liksom koppling till IoT eller så kan nytta. Men vi har ju faktiskt 3D-miljöer som drar nytta av IoT, som tar IoT-data till sig. Och så om vi tar de 3D-miljöerna och använder Metas teknologi och idéer, då kan vi få 3D-världar där vi faktiskt har en koppling till verkligheten med hjälp av IoT. Och det kallar man då på EU-nivå för Cityverse, som man satsar ganska mycket på då och haft redan 2 utlysningar kring för att komma igång och vill att folk ska bygga. Och där har vi ju i Sverige väldigt många pusselbitar för att bygga detta. Vi samlar ihop data, vi har IoT-aktörer som kan ta in IoT-data, vi har folk som kan bygga de här 3D-modellerna för städerna och vi kan bygga vidare den riktningen att kunna använda det här för Cityverse med AR-lösningar, VR-lösningar och tillämpa det för miljöanalyser för att hjälpa personer med funktionsnedsättning och för att visualisera ny bebyggelse och göra simuleringar.
Mm.
Så det är ett väldigt spännande område, men det ligger ju lite grann längre bort. Men det är väldigt nära knutet till IoT-användning. IoT är ju inte grunden, för det är ju där vi samlar in så väldigt mycket data som sen kan bli till nytta. Och även sen har vi aktatorer där vi kan styra saker. Då tänker man att man styr grejer också från de här miljöerna som påverkar saker i verkligheten. Då. Mm. Och det kan vi göra i en Cityverse. Det kan vi inte göra i en fiktiv metaverse. Det är därför Cityverse då blir så intressant. Och även för oss som jobbar med IoT då.
Vad är egentligen Cityverse och hur hänger det ihop med arbetet i Sverige kring IoT och kanske även digitala tvillingar?
Mm. Då blir det ju så här att vi nu i Sverige så har vi ett stort antal aktörer som bygger faktiskt 3D-modeller av städer. Det är jättebra. Vi behöver få dem att leverantörerna och de programvarorna att prata med leverantörerna av våra IoT-plattformar som man både hanterar all komplexitet när det gäller att bygga 3D-miljöer. Men också all komplexitet när det gäller att få ihop IoT. Så det är en av de uppgifterna som vi känner i arbetsgruppen. Att vi kan vara med och bidra till den dialogen. Då.
Mm.
Och för kommunerna så handlar det väldigt mycket om att om man nu ska dela data och visualisera data. Vad ska man se på allt data? Hur ska man komma åt? Hur ska man dra nytta av det? Ja, de här 3D-miljöerna blir ju ett sätt att faktiskt kunna överblicka all den jättestora mängd data som vi kommer få på sikt. Så det här blir ju nyttigt för oss i Sverige för att lösa våra egna behov. Men det blir också sätt att vara med i det som händer i EU då. Och kunna bidra det. Och även ta del av EU-lysningar och ta del av de pengar som de kommer att satsa massivt så att de kan hjälpa oss att utveckla sånt som vi behöver för vårt behov i Sverige då.
Sen i höstas så är också arbetsgruppen diskussionsforum för Nordic Chapter Smart City.
Mm.
Kan du berätta mer om det?
Ja. V3C är ju, de har ju funnits länge och gör väldigt mycket bra material. Så tanken med det är helt enkelt att ta del av deras material och se till att vi har nytta av det i svenska kommuner och regioner. Och eftersom det är en nordisk diskussionsgrupp så blir det ju alla i hela Norden som är med. Det finns ju också ett behov av att titta på och harmonisera det som görs inom V3C med det som görs då inom ISO och IEC i den standardiseringen. Och det har vi också möjlighet att vara med och påverka då och se när det finns kopplingar både lokalt hos oss men även på bredare bas då. Och sen får vi med mer kunskap från det gänget som då kommer in i arbetsgruppen från VTC-sidan och med på våra möten också.
Mm.
Så att det är väldigt roligt och det här är ju Internetstiftelsen då som har ansvar att tagit initiativet till det och haft liksom det önskemålet att vi ska göra det. Och det tycker vi har blivit väldigt bra och lyckosamt då.
Vi har nämnt många exempel på områden och många begrepp som ni jobbar i närheten av eller direkt med i den här arbetsgruppen. Tycker du att det finns något område som vi inte har nämnt som vi skulle, något ytterligare exempel vi ska lyfta?
Nej, vi har nog nämnt det mesta, men det som är intressant tycker jag med arbetsgruppen är att det, och det som inte syns, det är ju att vi bygger relationer. Vi bygger förtroende mellan parter. Alla där är väldigt, liksom, jobbar väldigt bra tillsammans och det stärker oss att man hittar kontakt. Ja, men ena stunden sitter du hos leverantör, sen sitter du helt plötsligt på beställarsidan och här odlar vi kontakter. Det är ju samma sak som sker i Smart City Lab och andra liknande satsningar där man försöker samla folk. Det är värdefullt att göra grejer tillsammans helt enkelt och arbetsgruppen är en av de sakerna. Det är ju inte ett resultat som syns så mycket. Man kan sätta det på pappret liksom.
Mm.
Men jag tror ändå att det är väldigt viktigt här som du sa, sprida vatten på ringarna. Mm. Och faktiskt vara generös med att prata med varandra, dela med varandra, skapa kontakter. Försöka göra saker tillsammans. Då. Och då blir det en sån här, då blir arbetsgruppen en katalysator för att det ska kunna hända. Och det är väldigt roligt då.
Vilken eller vilka tänker du är de viktigaste utvecklingarna som vi har sett under de här, om vi tar de här 5 åren som arbetsgruppen har funnits snart?
Ja, förståelsen för behovet av att integrera saker i interoperabiliteten är ju, har ju ökat enormt. Och alla, men vi har ju ett interoperabilitetsprojekt till exempel i Jönköping då, som härstammar lite grann från diskussioner som fördes i arbetsgruppen. Och det är väldigt roligt att se då, där man förbereder sig för mer för vi, vad vi behöver lösa gentemot mot EU. Sen tycker jag också att programvarorna mognar. En sån här kartläggning där man ser vilka saker en plattform kan innehålla hjälper ju leverantören att förstå sin nisch. Då kan ju det välja att nischa sig på bara det de håller på med. Och en del kan förstå hur deras produktplaner ser ut framöver. Och förhoppningsvis så ger en del av diskussionerna en riktning också för vad man behöver utveckla längre fram då. Sen är det så att vi har kommit ganska kort. Alltså utvecklingen går ju på ett sätt fort. Men vi har fortfarande så mycket att lösa. Och jag tror att något som många brottas med är det här. Liksom, hur skalar vi upp ifrån att ha gjort ett pilotprojekt eller ett mindre projekt till att få ett större projekt. Och den kunskapsmassan ser jag också att den börjar öka och förståelsen för. Jag tycker ofta man möter människor som har väldigt många kloka tankar och är insatta och har idéer om vad ska göra. Så det är ju fler som lär sig om området, ju lättare kommer det vara för oss att komma framåt tillsammans som i hela Sverige. Då.
Just det. När arbetsgruppen startades, vad var förhoppningarna då? Vad hoppades man då skulle hända?
Ja, egentligen var det nog bara så att vi tänkte att vi skulle få lite koll på plattformarna. Sen skulle vi få en liten grupp som kunde prata standarder. Men det har ju vuxit och blivit mycket mer, vilket är ju väldigt roligt. Och samtidigt har det blivit mycket mer jobb då. Det hade man inte riktigt tänkt sig.
Ja, det är en sida av det.
Det är en sida av det. Men är det meningsfullt så blir det ju också värt att lägga ner lite arbete på. Så att det är ju roligt då. Men det har ju blivit det här. Att få koll på och kontakt med marknadsaktörer. Förmår hänga med i teknikutveckling. Man är många som spanar på dem och hjälps åt och spanar på det och bestämmer vilka ämnen vi ska ta upp sånt som är aktuellt. Och när man hjälps åt så klarar man faktiskt det mycket lättare. Det är ju helt hopplöst att hänga med på egen hand. Även om man försöker jobba helt inne med det, även om man har lite bagage, så är det ändå svårt att hänga med då. Och sen så tycker jag det här med standarder då, att kunskapen och förståelsen för och användning av standarder liksom ökar i och med att det blir mer lättillgängligt. Man kan få lättare förklarat för sig varför ska man använda det här, vilka delar är användbara, hur funkar det, vad händer. Så man behöver inte bevaka det själv då, utan man kan få liksom det på ett lättfattigt sätt. Så att man kan säga att drömmarna som vi hade när vi startade, de har slagit in och de har dessutom gett för alla oss som engagerar oss mycket tillbaka. Det är en stor kunskapskälla även för oss som försöker driva det här då, att få höra och få presentation av spännande ämnen och kontakt med många. Så att det har varit väldigt roligt och väldigt, väldigt lyckat. Och det är ju framförallt tack vare alla deltagare som är med då. De som engagerar sig lite närmare i att försöka arrangera sakerna och de som kommer sen att presentera då. Vi har fått väldigt gott, alltså många som har bidragit och kommit att bidra med väldigt mycket god information och tankar och idéer som har prikat oss då.
Ibland slår drömmar in. Du, vad är det som är svårast om jag driver ett community av den här ordningen? Här finns ju många olika aktörer som vi har varit inne på och många olika viljor och agendor. Vad är det svåraste?
Alltså vi har varit, jag har tänkt på det, att vi har varit väldigt privilegierade skulle jag vilja säga. För jag tycker att alla som har varit med har agerat så otroligt schysst och respektfullt mot varandra. Dessutom har haft mycket öppna diskussioner om saker som man skulle tänka sig att skulle kunna annars varit affärshemligheter som folk satt och knep. Utan man har delat med sig, man har varit öppen. Och jag tror inte vi, mig veteligen, inte som jag har märkt, så har vi inte haft någon under alla de här åren, någon konflikt eller folk som är osamt eller liksom arga på varandra. Och det är en stor eloge till alla deltagarna för att de har gjort det. Jag kan tycka att i början var vi ju en liten grupp och hade mer utrymme för lite intima diskussioner. Och det kanske var lite mer högre i tak. Men utmaningen sen när vi har blivit fler är ju att skapa det utrymmet. Och då kanske det blir mer det att de som är mer frimodiga blir de som pratar. Och andra som hade goda idéer och tankar kommer inte till tals då. Och det går inte riktigt, när man gör digitala möten så går det inte riktigt att se vilka som sitter heller. Och se om de sitter och vill säga någonting. Så att det formatet är ju svårare när det gäller att skapa delaktighet hos så många deltagare. Så det är väl en av utmaningarna. Men just detta, jag tror vi är duktiga på Sverige på faktiskt. Och tycker att vi har blivit, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker att det känns som leverantörssidan har blivit mer öppen och mer inriktad på samarbeten och så. Det tycker jag borde gott för Sverige.
Ja, vad är det som är det allra roligaste då?
Jo, men det är ju det man gör lite nytta och att man är med och bidrar till ett bättre samhälle liksom i större perspektivet. Och det här att utbyta tankar, idéer och visioner med andra kunniga och engagerade människor. Det berikar ju då. Och sen tycker jag också det är roligt att vi får arbeta både med det här breda internationella perspektivet och sen ändå enskilda praktiska och verksamhetsnära frågor, att vi rör oss mellan stort och smått. Det blir ju också roligt, så att det är inspirerande och så. Men framförallt tror jag i kontakten och umgänget med andra människor och att vi gör grejer tillsammans, det är roligt.
Just det. Du konstaterade här att drömmarna hade slagit in om man spolade tillbaka tiden till när det här startade. Men om vi istället tittar framåt ungefär lika lång tid. Och nu får du drömma. Vad är det då som har hänt om typ 5 år när det gäller IoT och standarder, IoT-plattformar, nytta i kommuner och regioner? Vad har hänt om 5 år?
Ja, det är ju väldigt spännande. Och det är svårt att säga om. För det var det ska man ha respekt för att vi måste ta det långsamt. Folk måste lära sig sakta men säkert. Jag brukar säga det att om du inte har pratat eller vet någonting om cykling, då är det bra om du får en liten cykel så kan du börja cykla. För då kan vi börja prata om hjälm och utväxling av styren och cykelleder och sånt. Då.
Mm.
Så att vi ska inte skynda för snabbt framåt. Det är ju en sak, utan det får faktiskt ta tid detta. Det är liksom att lära sig någonting nytt. Då. Ja. Men sen tror jag då att arbetsgruppen då kan ju fortsätta fylla den här rollen att vara en katalysator. Så det jag hoppas då att arbetsgruppen har gjort, det är ju att vi har fortsatt att stärka då Sveriges roll inom IoT och digitala tvillingar. Och att vi kan ha en ännu mer ledande och drivande position för Sverige. Så att våra idéer och våra tankar faktiskt får gehör internationellt. Mm. Det är ju att vi delar med oss av grejer. Men det gör ju också det att våra svenska aktörer har lättare då att agera och komma ut på en större bredare marknad då. Så att hjälpa dem att göra det tror jag också är en av sakerna som arbetsgruppen kan hjälpa till med. Och det där med liksom säkra den långsiktiga utvecklingen och kompetensförsörjningen och finansiering hos dem då. Sen tror jag det här med att få de här aktörerna, som jag nämnde tidigare, att nu få våra IoT-aktörer att prata mer med de som jobbar med de här digitala tvillingarna, så att vi väver ihop de världarna mer då. Det är en sak som jag tror arbetsgruppen kommer att kunna bidra med och kommer att ha bidragit med om 5 år då. Sen tror jag det här med Cityverse, att det är en stor elefant, men EU satsar väldigt mycket medel på det. Det känns som ett vettigare väg att gå om man nu ska satsa på den typen av teknologi. Att faktiskt jobba med något som blir till nytta för kommuner och regioner kan användas för så mycket samhällsnytta. Så där tror jag också att vi från arbetsgruppen kan vara en katalysator och hjälpa till att se till att det händer då. Sen finns det några andra områden som jag tycker är intressant. I standardiseringen så kommer det fram en hel del förslag från andra delar av världen som inte riktigt stämmer överens med vår etik och moral eller våra juridiska förutsättningar i Europa och Sverige. Och där behöver man vara lite aktiv på att faktiskt granska dem och ha synpunkter. Så att någonstans så har jag någon förhoppning om att man skulle kunna skapa något etiskt råd med lämpliga parter från Sverige som vi skulle kunna facilitera för det från arbetsgrupperna. Men absolut behöver det inte bara vara vi. Men vi har behov i alla fall i standardiseringen att få en sån speaking partner så vi kan ha synpunkter på. Just nu sitter vi bara några få personer och försöker gissa och så att säga, försöker hindra standarder som kanske kan användas för på ett olämpligt sätt i världen. Eller standarder som inte tar hänsyn till integritetsfrågor eller andra etiska aspekter som är viktiga för oss då. Så det är en sak som jag tycker skulle vara bra om vi kunde få till på något sätt då, och hoppas att vi kan få. En annan sak är att i till exempel i Ukraina så använder man mycket IoT-teknologi för att upptäcka saker. Så i Kiev så har man berättade deras IT-chef på en mässa i Sverige här, om att de hade i LoRa-nät i hela staden och hade kameror överallt, vilket gjorde att de kunde upptäcka fienden tidigare. Mm. Och sannolikt använder de även mer IoT-teknologi. Mm. Så att det här nu när vi börjar samla in väldigt mycket data och att kunna använda den för att faktiskt stärka Sveriges resiliens och motståndskraft då, både mot naturkatastrofer och angrepp och annat. Det tycker jag är ett område som vi också kan utveckla och där arbetsgruppen då har deltagare som faktiskt sitter med pusselbitar. Och det vi börjar lite, vi har diskuterat det och vi har haft tankar om vad det borde vara, men det tror jag också är ett område som skulle vara väldigt värdefullt att utveckla. Inte minst som omvärlden ser ut just nu, både när det gäller miljö och när det gäller så att säga, stabiliteten i eller instabiliteten snarare i världen då.
Mm.
Mm. Och sen tänker jag också det att vi för ju lite facklare till var. Nu har vi ju fått hjälp från SEK, men att arbetsgruppen också har fått lite grann få den här stadiga hemvisten och sen en långsiktig finansiering hade ju också varit naturligtvis skönt om man hade kunnat åstadkomma då.
Så väldigt mycket har hänt på de här 5 åren som har gått, men det finns också väldigt mycket kvar att göra.
Det tar aldrig slut, men det är ju också roligt.
Slut. Ja, du Tobbe, du har berättat om så många intressanta och spännande saker. Men om du nu ska tänka ut någonting som du framför allt vill att man ska ta med sig från det du har sagt här, vad skulle du lyfta fram då?
Ja, alltså vi måste förstå, tror jag, att Internet of Things håller på att förändra världen. Och det är i princip lika stor förändring som när vi elektrifierar i samhället eller när internet kom till. Alltså det är en game changer. Och då måste vi vara kloka när vi jobbar med detta. Alltså se till att den här tekniken bidrar till ett bra samhälle. Att det inte skapar massa onödiga kostnader eller jättekostnader som det kan bli. Och att vi liksom förstår att vi måste tänka då brett och långsiktigt när det gäller det här. Vi måste samarbeta med varandra. Och så tycker jag naturligtvis att det är viktigt det här att vi faktiskt enas om att skapa gemensamma standarder och håller oss i synk då med vad som händer både på EU-nivå och internationellt kring det vi gör, så vi är med i världen och går i rätt riktning då. Så det är väl egentligen det att låt oss fortsätta samarbeta, ha gott samarbete, och låt oss också förstå den stora ändring som detta innebär för samhället, så att låt oss hjälpa att så andra förstår också det. Och jag tror att vi är bara i början av att ha sett hur vi kan förändra våra arbetssätt och metoder med hjälp av all den data vi kan samla in. Och förstås andra tekniker som har och sånt. Och där har vi nog fortfarande mycket vi måste tänka om och hjälpa oss. Och det kommer att ta tid. Och då behöver vi lära oss och ha respekt för att den omställningen måste vi hjälpa oss åt och den kommer att ta tid.
Så IoT förändrar världen och vi måste tänka brett och långsiktigt och samarbeta.
Ja, precis.
Med det så säger vi stort tack till dig, Tobbe Larin, som driver arbetsgruppen för standarder och plattformar.
Tack själv.
Du har lyssnat till en podcast från IoT Sverige. Ett strategiskt innovationsprogram finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Musiken i programmet är skriven av Johannes Bergenheim och jag heter Katrin Ditz.